Låt oss bedja. Himmelske Fader, du som inte skonat din egen son utan utgivit honom till döden på korset för vår skull. Sänd din ande i våra hjärtan så att vi förlitar oss på din nåd och får evigt liv. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. I år följer vi under fastetiden den så kallade Lukas-passionen, alltså Lukas skildring av Jesu lidande och död. Vi läser Lukas evangeliet kapitel 22, verserna 54-71 i Jesu namn. Då grep det Jesus och förde bort honom och tog honom till översteprästens hus. Petrus följde efter på avstånd. Mitt på gården tände en eld och slog sig ner, och Petrus satte sig mitt ibland dem. En tjänsteflicka såg honom sitta där vid elden, och hon betraktade honom noga och sa: den där var också med honom. Men han nekade: nej kvinna, jag känner honom inte. Strax därefter fick en annan syn på honom och sa: du är också en av dem. Men Petrus svarade: människa, det är jag inte alls. Ungefär en timme senare var det en annan som bestämt försäkrade: visst var den där med honom, han är ju Galilé. Men Petrus sa: människa, jag förstår inte vad du pratar om. Och genast, medan han ännu talade, gol tuppen. Då vände Herren sig om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg Herrens ord, att han hade sagt till honom: innan tuppen gal i natt ska du tre gånger förneka mig. Och han gick ut och grät bittert. Männen som bevakade Jesus hånade honom och slog honom. De täckte över honom och frågade: profetera, vem var det som slog dig? De sa också mycket annat hånfullt till honom. När det blev dag samlades folkets äldste, både överste präster och skriftlärda. De lät föra honom inför sitt råd och frågade: är du Messias, så säg det till oss. Han svarade dem: om jag säger det till er tror ni det inte, och om jag frågar svarar ni inte. Men härefter ska människosonen sitta på Guds, den allsmäktiges, högra sida. Då frågade alla: så du är alltså Guds son? Han svarade dem: ni själva säger att jag är. De sa: behöver vi något mer vittnesmål? Vi har själva hört det från hans egen mun. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi har nu läst ett avsnitt ur Lukas 22 kapitel. När vi läser om Jesu lidande och död under fastetiden så kan vi i princip göra det på tre sätt. Förr brukade man läsa Kristi pinas historia, som är indelad i 6 akter och ett 20-tal delstycken. Det var Martin Luthers medarbetare Bogenhagen som hade gjort denna så kallade evangelieharmoni. Alltså ställt samman alla de 4 evangeliernas framställning i en enda lång dramatisk skildring. Och vi som är lite till åren, vi minns många av de här formuleringarna, för där har liksom skarvat ihop de 4 evangelierna i en enda skildring. När Svenska kyrkan fick en ny evangeliebok för 35 år sedan, 1983, då släppte man Bogenhagens sammanställning. Egentligen hade man inte tänkt att göra det, om jag fattat det rätt, men det var de teologiska fakulteterna som tryckte på och tyckte att man istället skulle läsa evangelierna var för sig. Så det har vi haft sedan 1983, och det innebär att vårt kyrkoår är normalt sett uppdelat i en 3-årscykel, men vad gäller de här texterna så går det 4 år i stöten. Så att vi läser 1 år Matteus och nästa år Markus och så vidare. Så i år har vi lyssnat till Lukas framställning av Jesu lidande. Och Just idag har vi fått höra om två händelser plus ett mellanspel. Vad som hände med översteprästen med Petrus på översteprästens gård. Och sen mellanspelet handlar om hur man misshandlar Jesus. Och sedan vad som hände med Jesus inför judarnas stora råd. Och det är naturligtvis utmärkt att man läser på det här sättet, att man läser i följd. Och ni som brukar komma hit då på de här passionsandakterna, ni får liksom bit för bit, och i år är det hur Lukas skildrade. Men jag skulle faktiskt rekommendera att man ibland använder en tredje variant av läsning. Då handlar det alltså inte bara om Bogenhagens evangelieharmoni och den här kontinuerliga läsningen, utan det är att man stannar till inför de här olika styckena och så att säga läser dem på tvären. Och det är just det vi ska göra nu. Alltså, vi ska stanna till inför Lukas skildring, och samtidigt ska vi försöka fånga in de viktiga drag i de andra tre evangelierna. Och det har en väldigt viktig pedagogisk poäng. Det är nämligen så att när vi fokuserar Lukas men tar med de andra tre perspektiven, då kan vi se vad är det han betonar särskilt. Vad är det han inte lyfter fram lika mycket, och vad är det han betonar särskilt. Så vi ska nu stanna till inför den här skildringen i Lukas evangeliet, men vi ska baka in vissa perspektiv från de andra evangelierna. Så vi börjar med den första punkten. Petrus och de andra apostlarna. Petrus och de andra apostlarna. Som vi alla vet hade ju Jesus mängder av lärjungar, och sen hade 12 av dem en speciell ställning. Det var de 12 apostlarna. Men om vi tänker efter, och jag skulle tro att de flesta av oss, eller kanske alla, har en ganska tydlig bild av passionshistorien, vilka som fanns med och vad som hände. Om vi tänker på tiden efter Getsemane, alltså vi vet att Jesus var i Getsemane och blev gripen. Efter det kan vi indela lärjungarna i 4 grupper. Den första gruppen, den består av en person, och det är Judas, förrädaren. Och vi vet att hans liv fick ett mycket tragiskt slut. Den andra gruppen handlar också om en person, nämligen Petrus. Han som ville försvara Jesus men inte lyckades, utan istället förbannade honom. Så han ville försvara men han förbannade Jesus. Den tredje gruppen består av Johannes. Och här finns det ett element som man sällan lyfter fram, och det var att han var den enda som egentligen uppträdde hyfsat föredömligt. Han var med Jesus i Getsemane, där han i och för sig sov, men han var med i Getsemane. Han följde efter Jesus när han blev gripen. Han var med inne på översteprästens gård, och han till och med fanns där vid korset. Så av alla 12 så var det en som någorlunda, vad ska man säga, höll fast vid Jesus. Och så har vi då den fjärde gruppen, och det är de andra 9. De försvinner, de är som bortblåsta ur texterna efter Getsemane. Vi vet inget om var de var på påskafton. På påskdagen så var de definitivt inte vid graven, utan när de dyker upp så sitter de inlåsta i ett rum i salen på övre våningen. De har låst om sig. Då är det påskdagens kväll. Då är många av de stora händelserna över. Så alla evangelisterna, de berättar om hur Petrus följer efter den gripne Jesus in på överste prästens gård. Så det är väldigt viktigt när alla 4 skildrar det. Lukas, den noggranne historikern, han öser in detaljer. Det ser vi både när vi läser texten och när vi jämför med de andra. För vad är bland det första han säger då om detta? Jo, Petrus följde efter på på avstånd. Så vi riktigt ser där hur de drar iväg med Jesus. Och sen långt borta, så man inte ska se honom för tydligt, men så han inte ska tappa ögonkontakt med gruppen, så kommer Petrus smygande där. Gång på gång dyker det sedan upp detaljer i Lukas skildring. Det kommer vi att se. Men vem är egentligen det ögonvittne som han bygger sin framställning på? Man skulle kunna tänka sig att det är Johannes, för det är de enda två som nämns här, och sen finns det inga vi kan identifiera. Problemet är bara att Johannes har sin egen skildring i evangeliet, sitt evangelium. Där står det så här: Simon Petrus och en annan lärjunge följde efter Jesus. Den lärjungen var bekant med översteprästen och kom in på översteprästens gård tillsammans med Jesus. Men Petrus stod kvar utanför vid porten. Den andra lärjungen, han som var bekant med översteprästen, gick då ut och talade med flickan som vaktade porten och hämtade in Petrus. Tjänsteflickan frågade Petrus: är inte du också en av den mannens lärjungar? Han svarade: nej, det är jag inte. Så i Johannes evangeliet så får vi Johannes skildring. Och då är frågan: vems skildring är det egentligen vi får i Lukas evangeliet? Det ska vi återkomma till. Men det vi kan notera är att det vimlar av viktiga detaljer i Lukas skildring. Och det märks att av evangelisterna så är han den som en tränad historiker som lägger in olika viktiga detaljer. Vi kan bara ta som exempel vers 55, det är den andra versen i vår text. Där finns det inte mindre än 4 små saker som antyder att det är ett ögonvittne som berättar. Mitt på gården tände de en eld och slog sig ner, och Petrus satte sig mitt ibland dem. Elden hade kunnat vara tänd vid en vägg, så är det ju ofta, ni vet, om vi ska grilla och sådär, man har en fast grillplats, då är det ofta att man har någonting vid väggen. Här är det att man tänder en eld. Den brinner allt sånt, utan den tänds, och det är mitt på gården. Och så slår man sig ner. Det är inte att man står runt om, som man ofta gör runt en svensk majbrasa eller någonting. Och så Petrus sätter sig bland dem. Så bara i den versen hittar vi 4 ögonvittnesdetaljer. Så det var Petrus och de andra lärjungarna som var den första punkten. Den andra punkten: vad hände egentligen på översteprästens gård? Petrus förnekande. Så händelserna på översteprästens gård, Petrus förnekande. I Markus evangeliet så finns en detaljerad skildring av vad som hände på översteprästens gård. Och det är precis vad vi kan förvänta oss. För enligt fornkyrkans uppgifter så baseras Markus evangeliet på Petrus egen undervisning. Det vill säga, Petrus hade en standardiserad undervisning. Och vet ni hur lång tid den tog? Ja, det finns ju skådespelare som turnerar med att läsa Markus evangeliet. Och på 2 timmar hinner man dra hela skildringen, händelseförloppet, ur minnet. Så Markus evangeliet med en god diktion och allting tar ungefär 2 timmar. Så det verkar som att Petrus på något sätt hade en ganska tydlig framställning som Markus nedtecknade. Sen kan han säkerligen ha varierat, men man har uppgifter från fornkyrkan att han nedtecknade det Petrus undervisade om. Och om vi tänker efter så är det till och med att vi i Markus evangeliet hittar uppgiften att tuppen gol 2 gånger. Det står inte i alla våra grekiska originalhandskrifter, ja, inte original, handskrifter, men i många av dem. Och bland annat i de flesta bysantinska och sådär. Där finns den uppgiften. Att när Petrus har förnekat en gång så gal tuppen. Och så förnekar han 2 gånger till och då gal tuppen för andra gången. Så vi hittar många sådana här detaljer i Markus evangeliet, och det är precis vad vi kan förvänta oss. Men det märkliga det är att Lukas skildringen är lika detaljrik. Och han lyfter också fram Petrus förnekelse, men med andra inslag. Lukas lyfter inte fram lika tydligt att Petrus svär och förbannar. Det har vi i Markus evangeliet. I Lukas evangeliet har vi 3 förnekelser, men inte förbannelserna på samma sätt. Nu ska jag läsa det här stycket igen, och det handlar om ungefär 100 ord. Och det är 100 av de mest kompakta ord man kan tänka sig, 100 ord på svenska. Jag ska försöka att betona på ett sådant sätt så att vi riktigt förstår vad det är Lukas vill lyfta fram. Och det vi känner rent spontant, det är nästan som man ryser när man hör det här. Vi känner att detta är en kväll när mörkret och ondskan råder. En tjänsteflicka. Jag ska bara hitta rätt papper att läsa ur. En tjänsteflicka såg honom sitta där vid elden, och hon betraktade honom noga och sa: den där var också med honom. Men han nekade: nej kvinna, jag känner honom inte. Strax därefter fick en annan syn på honom och sa: du är också en av dem. Men Petrus svarade: människa, det är jag inte alls. Ungefär en timme senare var det en annan som bestämt försäkrade: visst var den där med honom, han är ju Galilee. Men Petrus sa: människa, jag förstår inte vad du pratar om. Och genast, medan han ännu talade, gol tuppen. Då vände sig Herren om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg Herrens ord att han hade sagt till honom: innan tuppen gal i natt ska du 3 gånger förneka mig. Och han gick ut och grät bittert. Om vi då tänker på det som Lukas förmedlar här, och man kan säga att han lägger in flera samtidiga betoningar. Det är som ett musikstycke där det finns flera olika stämmor som liksom kompletterar varandra och förstärker varandra. Varje stämma har sin klang, sin rytm och går vidare på sitt sätt. Men sammantaget så blir det då en skrämmande skildring. Lukas anger att det är 3 personer som samtalar med Petrus: en tjänsteflicka, en annan person och till sist en tredje. Och den som börjar med att skrämma upp Petrus, det är en tjänsteflicka. På grekiska står det paidiske, och det är verkligen ett ord som inte är särskilt skrämmande. Det är en tjej där som jobbar på gården ungefär. Så det är inte någon av översteprästens närmaste män, utan det är en tjänsteflicka ute på gården. Det intressanta är att om vi jämför med Lukas skildring så förstår vi att även andra personer var involverade. För där det är precis samma struktur i det hela, men det nämns delvis andra personer. Och tänk efter, om vi tänker oss en mobbingssituation på en skolgård, då är det ju inte så att de här mobbande killarna och kanske tjejen också, att de står på tur där och var och en säger sin replik och sen går man iväg och så kommer nästa och säger sitt. Utan det kan vara ett väldigt kakalorum, och när man då ska återge vem som har sagt vad så kan en välja 3 personer och en annan kan välja något liknande. Så det är liksom en väldigt upphetsad situation där det är flera personer som säger liknande saker. Så där ser vi att det är flera som samtalar med honom, men det lyfts fram 3. Sen ser vi också att Petrus hamnar under tryck, och det märks också där på det grekiska verbet. Hon betraktade honom noga och sa, och det står ungefär att hon stirrade på honom, stirrade eller blängde på honom. Sen ser vi att Petrus är på defensiven. Han, denne bullrige fiskare, och han var säkerligen ganska kraftig och så. Det blir man av att släppa nät dagarna i ända och dra upp fiskar. Så en tänker en kraftigt byggd kar då, som står där och har kommit helt på defensiven. Han säger först nej kvinna, och sen säger han människa, och han säger människa. Och det är väldigt starkt på grekiska, de uttrycken också. Ungefär som vi säger, skulle säga på svenska, jag vet inte vad det är för en människa. Så det ligger en defensiv attityd hos honom. Och så säger han om Jesus, jag känner honom inte, det är jag inte alls, en lärjung alltså, och jag förstår inte vad du pratar om. Och det är ännu kraftigare i Markus evangeliet. Och den här processen pågår under lång tid. Det är nämligen så att den tredje frågan kommer en timma efter den första. Så Petrus är under tryck en längre tid här inne på översteprästens gård. Så där har vi Petrus förnekande, och ännu kraftigare detaljer har vi då i Markus evangeliet. Då kommer vi till den tredje frågan. Varför svek Petrus Jesus? Hur många här har grubblat över den frågan? Det gör man väl nästan varje år, eller hur? Jo, det är sällan som den frågan får några bra svar. Men jag ska försöka ge ett tentativt svar. Och det ska jag göra genom att jämföra Johannes och Petrus agerande. Det var ju så att Jesus inför besöket i Getsemane hade förutsagt att farligheter skulle komma, och därför skulle lärjungarna beväpna sig med svärd. Det står tidigare i kapitel 22. Jesu poäng var inte att använda svärden, utan hans poäng var att inte använda dem. Alltså det skulle vara en slags demonstration av att inte agera när de blev angripna. För Jesus sa att om jag hade behövt hjälp så hade jag kunnat kalla på 12 legioner änglar. Och vi vet att en enda ängel hade tagit alla på en gång. Så det hade inte varit några problem. Jesus hade kunnat få fram en gigantisk himmelsk här. Vad skulle han då ha de där två svärden till? Jo, han skulle visa att fastän de var beväpnade så slog de inte tillbaka. De grep inte till svärd. Och det är nu Petrus problematik tycker jag blir förklarlig. Petrus, han var beredd att offra livet för Jesus. Och nu kanske inte alla tänker på det sättet, men åtminstone många män inser ju att det är egentligen inte den sämsta döden att dö i strid. Bara man dör för en god sak. Det är väldigt många män som har lätt att dö om man verkligen dör för någon god sak. I många fall så kan det handla om ens egen familj, men det kan handla om nationen, det kan handla om att stoppa en terrorist eller vad som helst. Så Petrus, han var beredd att gå i döden för Jesus, men det fick han inte, utan Jesus hejdade honom. Petrus ville försvara Jesus till blods, och när han inte fick göra det så blev han totalt förvirrad. Och det är där vi ser skillnaden mellan Johannes och Petrus. Johannes ligger lågt och sen följer han med i princip hela händelseförloppet. Men Petrus, han fick inte försvara Jesus, och vad skulle han göra? Jo, då försökte han haka på. Och i och med att han inte fick slåss så var han så förvirrad att när han då blev pressad så började han att förbanna Jesus. Och Johannes då, det var ju han som hade fixat in Petrus på översteprästens gård. Och det betonas att han var bekant med översteprästen. Det hör vi ju i Johannes evangeliet. Och det kan till och med vara så att Johannes var släkt med översteprästen, att det var därför han kände till honom. Därför att vid Jesu kors så fick ju Johannes ta hand om Jesu mor Maria. Och Maria var ju syster, vad vi kan förstå. Maria var ju syster till Johannes mamma, som då hette Salome. Och om ni undrar över det så kan ni slå upp Johannes 19:25, korsfästelsescenen med kvinnorna, och sen jämföra med de andra parallellställena. Av det så kan man inte bevisa, men man kan alltså misstänka att Johannes var nära släkt med Jesus, och Maria, hon var ju släkt med Elisabet som var levitiska. Det framgår av Lukas 1. Så Johannes agerar på ett mycket bättre sätt, men Petrus sviker Jesus. Då kommer vi till den fjärde punkten. Jesus upprättar Petrus med en blick. Jesus upprättar Petrus med en blick. Petrus förråder alltså Jesus med inte mindre än tre eder, och det märks tydligast i Markus skildringen. Men vad gör Jesus? Jo, mitt i allt detta som sker, när Jesus blir plågad och pinad, så ägnar han tid åt att upprätta Petrus. Det märker vi om vi läser riktigt noggrant här. För det står här, när Petrus har förnekat för tredje gången: och genast medan han ännu talade gol tuppen. Då vände Herren sig om och såg på Petrus, och Petrus kom ihåg Herrens ord att han hade sagt till honom: innan tuppen gal i natt ska du tre gånger förneka mig. Och han gick ut och grät bittert. Vi skulle kunna uppfatta det där som att Jesus liksom distanserar sig från honom och säger: ja, det var ju det jag sa, du skulle förneka mig. Men Jesus hade inte bara sagt att Petrus skulle förneka honom. För tidigare i kapitlet så står det så här: Simon, Simon, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har omvänt dig, styrk då dina bröder. Och det är fantastiskt. Petrus går iväg och gråter bittert. Han hör sina eder, sina egna eder. Och han... det är kanske det att folk hånskrattar åt honom, och vad vet jag. Tuppen har galit, och han minns att Jesus hade förutsagt allt det här. Vi förstår verkligen att han gick ut och grät bittert. Men när Jesus säger saker till oss, när Gud talar till oss, då ska vi inte lyssna på halva sanningar, utan vi ska lyssna på hela sanningar. Jesus hade ju sagt att han skulle förråda honom, men han sa också: när du en gång har omvänt dig, styrk då dina bröder. Och det innebär att här har Petrus fallit, men Jesus har förutsagt upprättelsen. Så på något sätt så är det här en slags pandang till syndafallets dag, när Gud talar till Adam och Eva och talar om kvinnans son som ska söndertrampa ormens huvud. Syndafallets dag kom den första evangelieförkunnelsen. Så Jesus vände sig om och ser på Petrus. Och det vet ni, särskilt om ni har studerat psykologi eller jobbat som lärare eller kuratorer eller någonting sånt där. Att heta att se en människa, det är bland det viktigaste. Om jag pratar med någon och står så här, då känner man sig fullständigt dissad och nermanglad. Jesus vänder sig om och ser på Petrus, och det är inte fördömelse. Det ligger kanske en del kritik eller förebråelse i det, men det ligger inte bara det. För i och med att Jesus ser på honom, så påminner han honom om allt vad han hade sagt. Så Petrus går ut och gråter bittert. Han går ut och gråter, men samtidigt så anar han att allt inte är slut. Mörkrets makt rådde, men en gång i framtiden skulle han bli upprättad. Hur det skulle ske, det visste han inte. Inte när, men han hade löftet att gripa tag i. Då kommer vi till den tredje punkten, femte punkten. Jesus hånas, proklamerar sin allmakt och döms till döden. Lukas skildrar nu ganska kortfattat vad som hände hos överste prästen. Där kan vi se att där har Matteus en väldigt tydlig framställning. Så de liksom växeldrar. Matteus är mer kortfattad vad gäller annat. Här är han väldigt tydlig och Lukas har relativt lite om detta. Men han betonar tre saker. Först beskriver han hur översteprästens tjänare hånar Jesus genom att täcka över honom, slå honom och sen be honom att profetera om vem det var som slog honom. Det handlar alltså om samma element som vanlig mobbing. Man kan bara tänka sig en skolgård där det går över styr. Hån, slag, gliringar. Men här är det inte en skolgård och här kommer inte ut någon ilsken lärare och skiljer folk åt och skäller ut dem. Utan här är det landets religiösa ledare som låter detta ske och det mynnar ut i en grym avrättning. Sen skildrar Lukas hur översteprästen och hans medhjälpare försöker sätta dit Jesus. Det poängteras att rättegången sker sedan det blivit dag. Förmodligen blev alltså Jesus inte gripen på skärtorsdagen, utan kyrkan har nog i sitt kyrkor komprimerat händelserna. Mycket talar för att Jesus blev gripen redan på onsdagen och sen alla de här juridiska turerna sker på torsdagen och så blir Jesus dömd på fredag morgon. Så vi skulle kanske behöva lägga till en dag när vi ska så att säga återge det här. Och om någon undrar över det så har Anders Brogren skrivit om det här i tidningen Svensk Pastoraltidskrift, det senaste numret. Han har tagit upp de här frågorna. Vi kan också konstatera att rättegångsprocessen skildras kortfattat här. Fler detaljer får vi i de båda första evangelierna. Men det intressanta är att Lukas och Markus har med en viktig detalj. Och det är att Jesus använder det gudomliga namnet Jag är om sig själv. Genom att göra detta så bekräftar han vem han är och samtidigt drar han över sig dödsdomen. Folkets äldste, överste prästen och de skriftlärda säger i vers 71: Behöver vi något mer vittnesmål? Vi har själva hört det från hans egen mun. De har själva hört hädelsen. Vi riktigt hör triumfen i deras röst. Han har hädat, han ska dömas till döden. Men även detta är Jesus förutsett. Detta är er stund. Nu råder mörkrets makt. Och då kommer vi till den sjätte och sista punkten. Vem är Lukas initierade källa? I politiska sammanhang talar man ofta om initierade källor. Det är ofta någon hög statstjänsteman som inte vill framträda med namn, men så vet man att det är den personen som har sagt och därför så är det väldigt initierad kunskap. Vem är det som har talat här? Det skulle kunna vara Johannes, men han har ju redan skildrat händelseförloppet i sitt eget evangelium. För min del så lutar jag åt att det skulle kunna vara Petrus själv. I Markus evangeliet så möter vi alltså hans egen förkunnelse om vad som hände, alltså hans egen förkunnelse om händelseförloppet. Medan här i Lukas evangeliet skulle det kunna vara att Lukas, historikern, har intervjuat Petrus och då har han fått fram detaljer som inte ingick i den vanliga framställningen. Från apostlagärningarna så vet vi att de samarbetade under lång tid och de hade många och långa resor tillsammans. Och hur skulle de kunna undvika att tala om vad som egentligen hände den där fasansfulla kvällen? Så Lukas har säkerligen haft en del samtal med Petrus där han har fått höra mer än vad vi har och kan läsa den kortfattade skildringen i Markus evangeliet. Men det må vara hur som helst med den saken, alltså exakt hur Lukas har fått uppgifterna. Det kanske till och med där via några av överste prästens tjänare. För vi vet ju att Malkus var den som fick örat avhugget. Och då är frågan vilken roll spelade Malkus sen i den kyrkans historia. Det var en fasansfull kväll men med ett stort och underbart budskap. Vi får inte glömma bort vad Jesus själv sa till översteprästerna i vers 69. Härefter ska människosonen sitta på Guds, den allsmäktiges, högra sida. Det var han som blev misshandlad där. Det var han som dömdes till döden. Det var han som blev korsfäst. Det är han som är uppstånden. Och det är honom vi väntar på. Vi lever här mellan Jesu händer, kan man säga. I apostlagärningarna skildras det hur Jesus lämnar sina lärjungar. Han reser, lyfter sina händer till välsignelse. Och vi kan säga att den ena handen, det står för när Jesus lämnade oss. Den andra handen står för när Jesus kommer tillbaka. Vi lever här i utrymmet mellan de båda händerna. Så nu när vi närmar oss stilla veckan, så kan vi tänka på detta. Överste prästerna, de som segrade, de är döda sedan länge. Men Jesus, han som blev dömd till döden, han finns hos vår far i himlen, och vi väntar på att få möta honom när han kommer tillbaka i makt och härlighet. Amen. Låt oss be. Outsägligt stor, Herre Jesus, var din kärlek till oss fallna människor. Att du för vår skull blev människa och led smälek, ångest, pina och död för oss syndare, som annars evigt måste dö. Hjälp oss att alltid i vårt hjärta bevara och i tro ta emot denna välgärning, och uppväck våra hjärtan att tacka och lova dig och Fadern och den helige Ande. Hjälp oss att alltid leva ett kristet liv och i all nöd och motgång trösta oss med att du är vår frälsare, som har förlossat oss från dödens och djävulens våld och som slutligen skall ta oss från denna mödosamma värld till dig i himmelen, där vi för evigt skall prisa och lova dig. Vi ber tillsammans Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.